Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tjena Fredrik, Gran Canaria, ja. I stickad tröja.
Ja, exakt. Lite kyligt på kvällen, men fint på dagarna.
Ja, grymt. Vi kan väl börja med att säga att idag kör vi lite annorlunda podd eftersom Fredrik är på Gran Canaria. Så att vi försöker köra via team, så vi hoppas att ljudet blir ganska okej i alla fall.
Ja, vi får hoppas det. Jag har precis landat in efter en stadig Kina, inte buffé, men Kina mat. Det brukar vara mycket, så att jag sitter lite lätt uppsvälld här utanför.
Ärligt. Ja, ni kör inte all inclusive i alla fall.
Nej, det klarar inte jag av. Då går jag upp för mycket vikt.
Ja, precis. Ja, grymt. Ja, men vad härligt med semester. Det är ju alltid gött.
Ja, det är ju med en ettåring och en treåring så handlar det mycket om att hålla koll på dem och jaga dem dagarna ut och dagarna in. Va? Men det blir ju ändå en omväxling i vardagen, så att visst är det gött, absolut.
Ja, precis. Han är bra hotell och så.
Ja, det tycker jag. Helt klart. Helt okej snarare kanske då. Det är väl inte topp, men helt okej för liksom den pengen vi har lagt, och sen väldigt bra för barnen då. Så att, men absolut godkänt skulle jag säga.
Klassiska fråga. Finns det svensk kaffe på hotellet?
Som rutinerad 33-åring så tar man ju med sig eget kaffe.
Ja, det är klassiskt. Fredrik, han brukar alltid ta med sig konstiga saker. Alltid när man åker på hotellresor med Fredrik har han till exempel med sig en bärbar fläkt. Det är ju standard. Ja.
Bor man på hotellrum i Sverige som typ så här, det är ju rum med fönster som man inte ska kunna öppna och ta livet av sig. Bara, det vill bara ställ dig framför tåget om du vill ta livet av det. Liksom, det ja. Fönstret kommer inte att... då kan man ju inte öppna fönstren så mycket man vill. Så därför måste man alltid med sig en bärbar liten portabel fläkt när man bor på hotellrum.
Ja, det har man sett många gånger i bilen i packningen. Men ja,
det kan vara det är ofta guld värd när det blir lite för varmt.
Ja, precis. Ja, men grymt. Ska vi köra igång med dagens punkter till att börja med? Så kommer vi säkert ramla tillbaka in på din semester lite i och med dem, misstänker jag.
Ja, det gör vi säkert. Helt klart, det skulle jag tro. Vi nämnde väl det i förra podden också, att idag blir det ju lite snack bara, och sen kastar vi in den här intervjun vi hade då med Närkes Allehanda.
Ja, precis.
Så vi avhandlar väl lite punkter till att börja med där.
Punkt nummer ett då. Hur har veckans träning varit? Jag har ju sett lite på Strava och även på Instagram har det varit ganska flitig och lagt ut bilder för att reta galtfeber på folk. I alla fall på mig.
Ja, tycker jag om att retas när jag vet att det är slask hemma. Nej, men det var det riktigt bra tycker jag. Vi har försökt att få till ungefär en timmes löpning varje dag här nere. Och vi har varit nere i, det blev tredje passet idag då. Inte uppe i bergen ska jag inte säga, om man jämför med när man cyklar upp i bergen, så man rör sig bara en bråkdel av liksom ytan mot cyklingen då. Men det är ganska kuperat direkt bakom hotellerna här, så att man får rätt bra med höjdmeter direkt upp i på lite dammiga stigar och uppgådda stråk liksom.
Ja, det ser ju riktigt nice ut. Här hemma, man ska inte klaga här heller, men hemma hos oss i Grythyttan har det varit jäkligt fint väder med nu. 10-12 plus på dagarna, men det är ju tjällossningen börjar komma nu, så det är ju lera och kladd överallt liksom.
Ja, det är det stadiet
man,
nu.
Man saknar ju det där dammtorra om man säger så.
Ja, jag vet, jag har inte varit hemma på så länge så jag har inte så bra koll.
Nej, jag
förstår
det.
Ja, men då börjar isen släppa lite i alla fall då.
Ja, nej, men absolut, det har ni gjort. Det är klart, på skogsvägar och i skogen på stigar ligger det definitivt kvar ganska tjocka lager fortfarande, med tanke på att vi har haft så tjockt som det har varit då. Men nu förhoppningsvis, om det kan fortsätta så här ett tag, så är det nog inte jättelångt borta innan allt är borta.
Ja, men gött. Och du har ju kommit igång lite med din löpning jag sett också.
Ja, precis. Jag fick väl något delirium där i helgen, tror jag det var. Och kände att livet suger och allt är skit. Så jag gick ut och körde ett pass och bara tänkte, nej, skiter i det här. Jag skiter i att springa sakta. Jag provade att trycka på lite. Och kände väl att det faktiskt gick relativt bra. Det gör ju absolut fortfarande ont, men inte alls i närheten av hur det har varit tidigare. Så förhoppningsvis så är det faktiskt på bättringsvägen. Jag har kört två dagar. Ja, igår körde jag ganska långt, på 16 kilometer med tröskelintervaller.
Jag såg det, såg det bra ut.
Vad fan körde jag? 4 eller 5 gånger 8 minuter och sen typ 2 gånger 4 på slutet där. Och det gick bra. Jag känner ju absolut av knät efter. Liksom. Men det känns som att det går åt rätt håll i alla fall. Nu kommer nog bara problemet vara att hålla igen tillräckligt mycket och inte slita upp det här igen. Liksom.
Ja, exakt. Det var lite förnuftigt att inte gå på för hårt. Då. Men känns det värre på morgonen när du vaknar? Eller?
Nej, det är det inte gör. Och liksom, det är väl därför jag känner att det ändå går åt rätt håll. Liksom. För att, nu har jag ändå sagt, nu har jag sprungit, det är onsdag idag, jag har sprungit 5 mil den här veckan och har ju inte ondare än vad jag hade i förra veckan. Liksom. Så det är ju bra.
Ja, men det låter ju riktigt positivt om du ändå har stegrat upp lite grann.
Ja, men precis. Så som sagt, nu är det väl bara problemet att försöka hålla det i schack och inte köra på 10 mil direkt första veckan nu här. Men vi får se. Man blir lite desperat när man inte har sprungit på så länge och när man känner att det funkar. Och det är som sagt återigen bra väder med, så man blir ju sugen. Men jag får försöka hålla sig i skinnet.
Ja, du får tänka lite baby steps där, så får det nog vara i första veckorna. Men samtidigt, alltså, känns det, blir det inte värre, så finns det väl ingen jätterisk heller. Det är väl om du börjar känna att det liksom stegrar upp i smärta.
Ja, precis. Det gäller väl att försöka känna efter nu faktiskt, liksom, och inte bara stänga av.
Nej, exakt.
Ja, men grymt. Jaha, du är ganska hemma på Gran Canaria och har ju cyklat ganska mycket där tidigare i år. Har du sprungit mycket också? Jag tänker, hittar du dem? Jag såg idag hade du varit och sprungit lite på gamla MTB-leder och så vidare, men...
Ja, exakt. Idag hittade jag, eller av en slump så kom jag ner på en gammal tävlingsbana vi körde för några år sedan då. Eller var det där i det området tidigare också cyklat, men bara kört tävling där en gång då. Och jag kände igen mig, ni som följer oss på Instagram, så för några veckor sedan så lade jag ut en film när Viktor Henrissons fru Ellen Henrisson där skulle langa en flaska och jag sitter i min egna värld. Den vägen kom jag ner på idag faktiskt. Kom det tillbaka lite gamla minnen från när man var in the red zone på vägen upp där. Nu sprang jag ner för
det. Ja, men det jag skulle fråga egentligen är det, hur tycker du backarna upplevs? Är de jobbigare i löpning eller är de jobbigare på cykel? Nu förstår jag att du kanske inte har sprungit i max liksom, som du har gjort när du har kört tävling på Gran Canaria då, på det sättet. Men...
Nej, men det är precis. Det är svårt. Det är olika typer av ansträngning nästan. Om man är här på cykelläger då, som jag alltid har varit historiskt, då är man ju ute kanske 4 till 6 timmar per dag. Och då blir det ju, även om man är ett gäng jämnstarkade och det hetsas lite i backarna, så försöker man ju ta det lugnt. Liksom. För då kan man ju inte gå på rött i backarna hela tiden. För det, när du startar nere vid hotellet, vid stranden i stort sett på morgonen, och typ kör upp mot toppen, så har du ju nästan 2,5-3 timmar konstant uppför till toppen liksom. Så att det är bara en enda lång backe, och det gör ju att man får hitta en väldigt, väldigt lugn fart och köra upp i. När man springer som jag har gjort nu kanske en timme eller sådär, en och en halv, då kan man ju gasa lite i backarna för att få upp lite puls, för att känna sig lite mer nöjd efter passet. Det blir ju så här klassisk mellanmjölksträning liksom, som vi har varit inne på många gånger.
Ja, men precis.
Så är det ju. Så att det är lite olika, men skulle man generellt, så upplever väl jag att på tävling så är det ju jobbigare i backarna på cykel än på löpning. Alltså löpning hittar man någonstans precis sin röda eller sin zon där man inte kan gå en sekund snabbare. Men på cykel är det lätt att man dras med i tempo som kanske är lite över sin egen kapacitet och spränger sig lättare. Löpning är det svårare att klara det, tycker jag.
Nej, men jag håller de här där också som jag cyklade. Det håller jag absolut med om.
Ja, men till exempel vi har ju en ganska lång, över 3 kilometer upp till Saxeknut hemma. Det är ju klassisk lång backe liksom, 3 kilometer. Den är ju jobbigare att gå all in på cykel än all in på löpning. Konstigt nog. Av någon anledning så upplever jag det så.
Ja, nej, men absolut. Jag håller med dig. På cykel blir det ju verkligen all in hela vägen. För det blir det kanske inte på löpning på det sättet heller. Då kanske man liksom lugnar ner sig på någon platt. Eller det går lite saktare i någon av de backarna och så vidare.
Ja, jag upplever som att man kan ta ut sig mer på cykel. Liksom. Löpning vågar man inte riktigt direkt i första 500 metrarna. För att då storknar det ju. Och då måste man hitta sin nivå lite grann för att ens komma upp. Liksom. Och då blir det så här, ja men... En okej nivå så att säga. Långt svar på din fråga.
Ja, precis. Ja, men vi hoppar väl vidare till nästa punkt av de stående punkterna som är bästa eller sämsta pass under veckan. Har du något sånt? Du har ju ändå varit ute på ett par dammrundor nu.
Ja, exakt. Ja, men de var ganska lika allihopa. Den idag var väl kanske trevligast. Då vi tog taxi bort till, vi bor i Bahia Feliz. För de som känner till ön så är ju det lite halvt på östra sidan. Sen tog vi taxi bort till Amadores-stranden och det är nere vid Puerto Rico. Där är det ju, det är väl 3 mil härifrån ungefär. Och bakom där är det ju, vet jag att det är jättemycket gångstråk och det är liksom det pensionärshak borta i Puerto Rico. Så där är det jättemycket gubbar och gummor och går upp i bergen. Där är det fina stigar att springa på.
Det var din idé att åka till en annan strand för att det fanns bättre löpmöjligheter där? Alltså.
Nej, faktiskt inte. Även om jag naturligtvis utnyttjade situationen på bästa sätt. Ja, nej, men det var nog sällskapet som ville åka till en riktigt fin strand här. Vid Bahia Feliz är det ju nästan bara sten, då, så att det är ju ingen direkt strand här. Så det var kul för barnen också att få bygga lite sandslott och sådär då. Jag passar på att ta en runda när Mimmi, vår yngsta, tog sin förmiddagslur där. Så det brukar passa bra. Jajamän. Så att jag skulle säga att det som jag stök av idag då, en dryg 11-12 kilometer lite upp och ner i bergskanten där. Det var ett jättefint pass. Lite lagom sådär. Man kan ändå komma tillbaka till familjen och vara pigg. Man behöver inte lägga sig i fosterställning för man är helt slut liksom. Så att det får bli lite sån träning nu helt enkelt.
Ja, men precis, exakt.
Själv då, Christian, vad känner du? Du säger ett av dina två antar.
Ja, det var precis. Nej, men jag skulle nog ändå säga det igår. Jag körde ändå som sagt, om det var 16-17 kilometer, 6 trösklar som ändå kändes väldigt, väldigt bra.
Ja, men det var ju gött eftersom även fast du vilat länge liksom.
Ja, men precis. Man får vara glad för alla små framsteg just nu. Så att, nej, men utan tvekan det passet. Det gick bra att springa relativt långt och ja, som sagt även att pressa sig lite. Liksom.
Hur kändes benen? Ja. Kändes som stumma eller var det andningen som var värst på de här trösklarna? Eller?
Nej, det var nog benen faktiskt. Andningen som var inte så farlig utan det var nog mer trött i benen. Liksom.
Ja, det är lite ovana nu också med löpningen. Liksom. Mm.
Precis, jo, men det känner jag lite nu också. Att jag har ju träningsverk på sådana ställen som man inte kommer ihåg att man hade. Liksom.
Ja, det blir så.
Man har haft så här långa uppehåll och sen, ja, nu har jag ju bara sprungit. De få passen jag har sprungit nu under tiden som jag har haft ont i knät har ju varit väldigt, väldigt lugna. Ja. Men samtidigt så kände jag ju även där i början när jag började springa alla de här jättelugna passen att jag fick träningsverk på ställen också som jag inte heller har upplevt tidigare. Så okay. Det är väl också andra muskler man använder när man springer sakta liksom. Så man inte underhåller lika frekvent som de andra liksom.
Precis, och det är ju superviktigt att få använda hela det registret då.
Ja, precis.
Så är det ju.
Så när jag säger passet igår då, på 17 kilometer där.
Ja, gött. Finns att beskåda på Strava.
Ja, men nästa punkt då. Har du stört dig på någonting? Nu är jag ändå på semester. Jag kan tänka mig att det finns väldigt mycket saker man har reflekterat över nu. Du har flygit med barn, du har bott på barnvänliga hotell och så vidare och så vidare. Så fram med dem.
Ja, du vet ju, du har ju själv varit i situationen. Så ja, att du vet ju precis vad det handlar om. Jag hade faktiskt väldigt tur på flyget. Vi var ju, jag skulle säga ungefär 25 personer på flyget. Så att det var ju extremt mycket plats åt alla. Då. Så att det var lite räddningen för att barnen skulle vara nöjda. Så att flygresan gick faktiskt väldigt, väldigt bra. Men sen har jag ju en grej som jag tänkt på. Och det är ju, vi hade ju en jäkla kö i passkontrollen. Okay. Eller inte passkontrollen utan, vad heter det? Säkerhetskontrollen snarare sagt.
På Gran Canaria eller i Stockholm?
Nej, på Arlanda.
Okay.
Till säkerhetskontrollen så byggde det världens kö. Och det är också en komisk grej. Där står man liksom som packade sillar i den kön. Inte en enda person har munskydd. Sen har ju kommer man ombord på flygplanet. Det är 25 personer som är utspridda i hela planet. Please put on your mask, sir. Bara, men då måste alla ha munskydd om man inte äter. Bara, jaha, ja, men man kan sitta och tugga på en godispåse här i 20 minuter. Då behöver jag ingen munskydd.
Ja, nej, så, men hur var det där för barnen? Det var ingen krav på munskydd för barnen, eller?
Nej, absolut inte. De fick ju hosta och snora hur de ville. Så det spelar ingen roll.
Exakt, men bara det. Jag har ju full förståelse för att det är inte lätt att få ett barn ett munskydd. Men bara där har ju reglerna liksom fallerat totalt. Det är ju lika stor som vi andra liksom.
Ja, gud ja. Och sen liksom, nej men om du äter så är det okej. Ja, men jag kan ju sitta där och dra min kycklingfilé i 4 timmar liksom. Nej, men hur som helst, det är väl bra att det finns munskydd, men det ska ju användas på ett sunt sätt. Så är det ju. Yes. Här nere på ön har det varit stenhårt. Det är så fort du minst in i en affär, receptionen, så är det ju munskydd. Mm. Men sen sa taxichauffören idag faktiskt att nu imorgon släpper de på allt. Så att då är det som, det är precis som i Sverige då, att nu släpper vi allt. Så det, det blir skönt. Men det jag skulle komma till för att svara på punkten här då. Det är ju i säkerhetskontrollen med barn som har myror i brallan. Kö på 200 meter, man liksom som är trötta, man gått upp klockan 4, redan varit vakna typ 3 timmar och sen stå där och köa och det går sakta och det är varmt och det är liksom skittråkigt. Och sen finns ju den här SAS har ju då den här fast track bredvid. Då står det så här: fast track, förväntad tid 1 minut. Man bara, det här, vart swishar jag för att få gå i den där kön? det gör ju flygbolagen lite fel tycker jag. Alltså, det skulle ju hälften av kön skulle ju köpa det där på plats om man kunde. Ja. Men när du sitter hemma i lugn och ro och bokar och bara, shit, fast track, det kostar ju 500 extra typ. Det tar vi inte, nej. Vi tar det vanliga. Men sen när man väl står där, bara, ta mina pengar, bara jag får gå före liksom.
Ja, men verkligen. Det där är lite sjukt faktiskt. Jag och Emily har ju varit en hel del i USA. Vi har också varit där ett par gånger med vår ena dotter Ellie då. Och där är de väldigt, väldigt uppmärksamma på just när folk står i kö med sina barn. De kommer och plockar undan dig direkt och tar dig åt sidan så du får gå i en annan kö liksom. Där det inte är någon kö så att säga. Vi var ju jätteförvånade första gången det hände liksom. Det var så här, de kom och ryckte oss direkt och bara nej, ni ska inte stå här, ni får gå den här vägen liksom. Så de hade väldigt uppsikt över när folk stod med små barn och sådär. Ja, det är ju så det borde fungera helt ärligt. För jag menar, det blir ju kaos överallt när det är sådär liksom.
Men om då man har en ettåring som hänger i kläderna och i armen liksom och rycker i allt den kommer åt, då hinner ju inte föräldern förbereda sig ordentligt heller och plocka av sig skärp och telefon och allt. Så det blir att man sinkar ju hela kön. Man måste stå liksom längre vid bandet. Så att, det är jättesmart som du säger att man plockar undan dem då och snabbar på processen för alla liksom.
Nej, det är absolut. Men det är ju som du säger. Jag menar, ser man att det inte är folk i kö fast tracken, absolut, jag förstår att det kanske är svårt att slussa in folk där, för då de som har betalat för det fallerar ju att betala extra, men som sagt, man borde ju kunna köpa det på plats om inte annat, när man ser att det är lugnt.
Bara ge mig en swish-nummer så går direkt liksom, jag kör direkt.
Precis. Ja, men grymt, det där är nog många som känner igen sig också, man har ju stått och svurit många gånger i de där kontrollerna, verkligen.
Ja, fy tusan. Så det var väl den lilla störpunkten jag hade då, att man borde kunna köpa sig ur kön på plats.
Ja, men hur gick det när ni kom fram till Gran Canaria? Det var lugnt liksom. Det var inga köer och sånt för att ta sig in där.
Jo, man måste
tänka med coronapass och såna här grejer.
Ja, det är det här inresebeviset. Coronavaccinationen visar vi aldrig. Men för att få ut det här inresebeviset så måste du då vara vaccinerad. Så det liksom hänger ihop.
Ja, precis.
Så det var väl lite kö att få visa det och så. Men det gick ganska smidigt skulle jag säga. Mm. Absolut. Ja, vi hoppar över på dig. Din lilla irritation. Har du något jättebra?
Ja, vi har faktiskt den från idag. Det är ju så här, jag har ju som sagt haft problem ganska länge med mitt knä. Och i förra veckan så skickade jag in en sån här egen vårdbegäran som man kan göra nu i Sverige. Du som inte har varit i Sverige på länge kan berätta för dig hur det funkar.
Kan du ta det på spanska? Jag känner mig lite obekväm med spanska språket.
Nej, men som sagt, det är väl ganska bra det där att man börjar öppna upp för att man i princip kan skapa sin egen remiss till olika specialister runt om i vården och så vidare. Så jag gjorde det förra veckan, skickade in en egen vårdbegäran till ortopeden på universitetssjukhuset i Örebro. Jag tänkte det är lika bra att skicka in för mitt knä, för innan jag får svar på den här så det har ju gått 3 månader i alla fall liksom. Så jag skickade in den och jag fick svar dagen efter att nej, men vi har skrivit in det här och det är inga konstigheter, men vi behöver en första bedömning av en allmänläkare på din egen vårdcentral och också en ordination från den personen till röntgen.
Aha.
Då jag ringde ju till vårdcentralen då och förklarade som det var, jag gjort en egen vårdbegäran och de behöver ha de här uppgifterna. Kan ni hjälpa mig med det? Ja, det här är ju inte något som vi prioriterar, för det är ju inte en akut skada liksom så att vi har en tid den 18 april. Och så liksom, då ska man då gå och vänta först en månad på att träffa en allmänläkare som sen ska skriva en remiss till röntgen på 3 månader som sen ska gå till, alltså det är, ja herregud
alltså. Men vad tjänar du på din vårdbegäran egentligen? Du kunde lika gärna gått till,
nej. Ja, precis.
Du var tvungen att gå till vårdcentralen i alla fall liksom.
Exakt, det var ju därför jag gjorde den egna vårdbegäran från början, för jag tänkte jag orkar inte gå till vårdcentralen, jag skiter i det, jag går direkt liksom. Mm. Men som sagt, det hjälpte ju inte i alla fall då, så att...
Hade du inte kunnat köra till det via något så här doktor.se? För det gjorde vi förut, det gick ju blixtsnabbt. Vi fick ju svar direkt liksom.
Ja, alltså det kanske, jag har faktiskt inte provat det, men det kanske man kan göra. Problemet är i mitt fall att jag behöver ha röntgen också. Den blir svår att köra via Teams.
Ja, men jag
har en väldigt
avancerad datakamera.
Ja, precis. Nej, men det är absolut. Man kanske kan få någon remiss den vägen, men återigen, jag gjorde ju det här i förra veckan när jag fortfarande hade väldigt ont i knät, och nu har det börjat släppa lite. Så jag tror jag släpper det här helt och hållet. Men man blir ju bara fascinerad av vården. Liksom. Hur
skitkraftig den är. Man är glad så länge man inte har för mycket med dem att göra. Alltså, för det tar ju extremt mycket tid och ork och liksom ansträngning med allt där. Verkligen.
Ja, verkligen. Yes, så det var min punkt. Svenska vården.
Go private. Go private.
Emigrera till Gran Canaria.
Ja, precis.
Ja, grymt. Ja, nej, men absolut. Någon race story tänkte vi väl faktiskt inte köra idag, utan vi tänkte väl faktiskt klippa in till intervjun från Nerikes Allehanda som vi pratade om både i förra podden och som vi nämnde lite tidigare i den här podden också.
Ja, vi hoppar där. Det blir lite för långt annars, tror jag. Det finns mycket intressant att höra i den istället den här gången då.
Exakt, och det är väl, vi behöver väl inte vara mer långrandiga än så, du och jag nu, utan det var som sagt en liten kortare rapport från Gran Canaria och stående punkterna, och så kör vi väl Nerikes Allehanda med Rolf.
Ja, Rolf, vad hette han?
Larsson.
Roffe. Det är ju som vi nämnde i förra avsnittet där också, egentligen en intervju med oss. Så det är ingen tredje part som intervjuas, utan det är vi som intervjuas av Rolf då. Så det blir lite repetition för er som har varit med från början. Men samtidigt kommer det fram lite nya roliga anekdoter och sådär som kan vara kul att höra på också. Så det tycker jag absolut man ska ta tillfället i akt och lyssna på. Intervjun kommer ju ut i print i Nerikes Allehanda som en tidningsartikel såklart då.
Mm. Precis.
Och den har ju redan kommit ut på deras
exakt.
Både webbplats och i gammal, vad heter det, på papper.
Så
det vi kan nämna om den var väl att ni som har läst den har väl kanske observerat några små felaktigheter som skrevs, så det kan vi försöka tillrättalägga direkt där då.
Absolut, det är inte Christian Berg som ska ta något världsrekord till att börja med.
Nej, det var en liten hopblandning där. Och sen har ju jag aldrig varit 13:e i Vasaloppet, utan varit 13:e på öppet spår i Vasaloppet. Då, eller vad vi ska kalla det, öppet spår i Vasaveckan helt enkelt. Så att det står ju ganska tydligt där att jag var 13:e i Vasaloppet, och det stämmer ju naturligtvis inte. Så duktig skidåkare är jag absolut inte.
Nej, men jag tänker ändå att du har ju någonting att jobba emot. Det är ju ett år nästa år också.
Ja, nu måste jag förbättra mig. Jag måste vara 10 i Vasaloppet.
Ja, exakt. Precis.
Ja, men det kan vara bra att vi poängterar det bara för er som har läst det i skrift då.
Precis. Vi släpper fram Rolf, så får du och familjen ha det så jäkla gött på Gran Canaria, så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, vi ska fortsätta sola och bada här och ta en pina colada som man säger.
Det gör ni rätt i. Och ni andra, ni får lyssna på Rolf nu, så hörs vi. Hej då!
Hej!
Ja, hej på er poddlyssnare. Här sitter Rolf Larsson från tidningen Nerikes Allehanda, Bergslagsdelen. Och jag ska intervjua Christian och Fredrik här inför en artikel jag tänkte skriva. Och så vitt jag förstår så ska detta då sändas. Klippt eller hur det nu blir, det vet inte jag. Och det överlämnar jag till Christian och Fredrik med varm hand.
Tack så
mycket. Då vet ni det. Då kan vi börja väldigt, väldigt smått. Om vi skulle, vilka är ni? Varför sitter jag här, tycker ni?
Börjar du, Big Chris?
Tack. Ja, nej, men vilka är vi? Vi är två gamla vänner som alltid, höll jag på att säga, men under lång tid har
känt... Härifrån Grythyttan.
Ja, precis. Född och uppväxt här i Grythyttan och Hällefors. Som har känt varann och idrottat tillsammans. Du har väl idrottat på en helt annan nivå än vad jag har gjort i dina unga ålder som elitidrottare inom enduro och cyklist då. Jag har väl alltid varit på en mer normal motionsnivå. Mm. Men vi har alltid tränat en hel del tillsammans. Varför vi sitter här egentligen är väl för att jag i år kör en satsning mot att köra springa New York Marathon och springa 200 mil innan det och köra en insamling till MS-fonden. Och du kom då på att du skulle köra en satsning mot att spöa rekordtiden i Vasaloppet.
Ja, Vasatrippen, ja.
Ja, precis, Vasatrippen, ja. Så på den vägen är det, då kom vi på att fasen, ska vi inte köra en podd och lite sånt om det då också. Liksom.
Hur båda... har responsen på podden varit? Hur länge har ni hållit på och vad har ni fått för respons?
Vi började ju podda här i januari, så att det är väldigt nytt och vi är inne på månad 3 egentligen bara. Så det är ju färskt och nytt för oss också, och det är som Christian sa, vi drog väl igång podden till stor del för vi känner att det finns ett intresse från många likasinnade som kör kanske olika upplagor av Vasaloppet eller maraton som i Christians fall då, och så vidare, och lite på samma plats som vi är, småbarnsföräldrar, man vill träna, man vill hålla igång, och det är väl de, framförallt de lyssnarna vi har, som vi har sett hittills, som vi har lyckats fånga också då. Mm.
Vad kallar ni er? Elitmotionär eller vad är det korrekta? Är ni alldeles under?
Så ja, jag har svårt att säga motionär om mig själv.
Du är elit.
Jag har alltid sett mig som elitidrottare, men det kan jag kanske inte riktigt säga längre, men jag har ju tävlat på elitnivå både i cykel och i enduro, av motorcykelsporten enduro. Men det är något som du säger, idag är vi nog elitmotionärer, alltså lite mer ambitiösa än den vanliga motionären helt enkelt. Men inte, ska man vara elit så ska man väl i mina ögon kanske helst kunna satsa utanför, eller man ska inte behöva försörja sig på med ett vanligt jobb, utan du ska ju kunna liksom försörja dig på din idrott, och där är vi ju inte idag då.
Men ni jobbar heltid båda två, eller?
Jajamensan.
Ja, jag har ju som sagt har lyssnat på er, så jag kan ju en historia ganska bra, och det kan ju då de som poddar, det är ju bara att ta fram poddarna där ni presenterar varandra så att säga. Men målet nu, det är då att du ska springa New York Marathon.
Målet från början var väl absolut att jag skulle springa New York Marathon. Det var väl mitt huvudmål för året liksom.
Har du någon tid du ska ta det?
Ja, alltså grejen var att från början så skulle jag springa New York Marathon som mitt mål. Men under tidens gång så har väl målet ändrats lite och blivit... Jag skulle väl nästan säga att målet nu för mig, det är att dra in pengar till MS-fonden. Jag är diagnostiserad med MS. Och att ha ett mål och bara springa ett maraton, kände jag att det är lite för lite liksom. För springa ett maraton, det kan man göra på träningspass också liksom, springa 4 mil träning. Så då var det väl mer att jag ville sätta upp någonting mer som gick att följa under året och göra lite större av.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Alltså, dels så gjorde jag en insamling till MS-fonden där jag har sagt att jag vill få ihop 50 000 kronor till MS. Men sen har jag också sagt att för att det ska vara möjligt så måste man ha någon form av resa man kan följa under året. Det är ingen som kommer donera pengar för att jag springer ett maraton en gång. Och då sa jag att om jag springer 202,2 mil innan New York Marathon i november då, det vill säga 20-22 kilometer, samma som året. Och sen satte jag ju även då att då vill jag genomföra New York Marathon på 202,2 minuter.
Mm-hmm.
Det blir 3 timmar och 22 minuter tror jag.
3 timmar och 22 minuter, ja.
Mm. 3 timmar och 22 minuter.
Så det var väl mer bara för att få en röd tråd i det hela. Så att jag skulle nästan säga att målet med att springa New York Marathon är väl lite borta sådär, att just springa maratonet, utan nu är det mer resan till målet som är själva målet liksom.
Och när går New York Marathon?
6 november.
Åh, oh, 6 november.
Så det är långt kvar.
Det är ett tag kvar, ja.
Ja.
Var ligger du nu då? Hur ligger träningen i förhållande till?
Väldigt dåligt skulle jag säga.
Ja, så varför det då?
Men som det är just nu så litar jag nog inte träna på flera år. Jag har dragit på mig en knäskada. Som garanterat kommer från löpningen då såklart.
Har du
det är jättesvårt att säga. Året började jättebra. Jag hade en jättebra januari. En superbra första halvan av februari ungefär. Sen kan det lika väl vara på grund av det som jag har dragit på mig skadan i knät nu. Så nu är det rehab 100% som gäller. Det är liksom...
Vad är det för slags knäskada då?
Det är det vi inte riktigt vet, för det är svårt att sätta fingret på det. Men vi tror att det är någon form av hopparknä som de kallar det. Det är många höjdhoppare och löpare som får det. Och det får man i, alltså av kontinuerliga slag emot knät liksom.
Mm.
Och jag har en stukad fot sen förra året. Förmodligen kommer det från den, att jag inte har samma rörlighet i den som i andra, för jag har stukat höger fot och fått problem med vänster knä. Så förmodligen blir det att jag springer mer med vänster ben än höger.
Alltså du omedvetet kompenserar vänstersidan.
Och det är inget jag har märkt innan, utan det kom som att någon bara tryckte på en knapp liksom.
Men vad innebär det här då för målet att springa på?
Precis. Det är ett stort problem just nu.
Ja.
Så det är väl lite, det blir en inre stress.
Är träningen helt inställd nu alltså?
Nej, det är den inte. Nu i veckan så sprang jag 36 kilometer, veckan som var. Och det är väl betydligt mer än noll om man ser det så. Men vi får se hur det utvecklar sig. Målet är ju fortfarande att springa mina 200 mil och New York Marathon, absolut. Sen får vi se vad som händer framåt liksom.
Var ligger du på de här 202 mil? Nu är det då mars.
Ja, efter januari så låg jag väl på typ 35 mil. Sen började det i februari att gå neråt. Och nu ligger jag väl på 54 kanske. Så jag ligger fortfarande enligt plan.
Mm. Inga problem att ta ikapp detta alltså.
Om jag bara blir bra så ser jag inte några problem att ta ikapp det.
När blir det rödljus så att säga?
Svårt att säga. Alltså det är ju, blir jag bara bra, då skulle man ju kunna ligga på mellan 30 och 40 mil i månaden. Alltså om jag verkligen blir bra. Men det är ju svårt att säga liksom. Den dagen jag blir bra och börjar springa 30-40 mil i månaden, då kanske det kommer tillbaka lika fort igen. Så att det är jättesvårt att svara på den frågan liksom.
Är du hos någon fysioterapeut eller någon som kan liksom...
Så jag går på stötvågsbehandling och medicinsk laser just nu. Så jag gör allt jag kan för att få bort det här. Så det är väl egentligen det som är problemet. Vi provar oss fram lite till vad som kan hjälpa och hitta en lösning på problemet liksom.
Du säger ju att du ville samla in pengar till MS-fonden och att du själv har blivit diagnostiserad med MS. Då. Vad innebär det för dig som löpare? För om man tänker sig MS, det är väl en nervsjukdom va?
Ja men precis, det sitter ju i centrala nervsystemet, i ryggraden och hjärna. Och det är väl lite det jag vill visa med den här insamlingen och min satsning på att springa. Att bara för att man får en obotlig sjukdom som MS är, så behöver inte livet stanna upp. Man får försöka hitta andra former av träning och hitta sätt att få livet att fungera. Sen säger inte jag att alla kan springa ett maraton när man har fått MS, utan det handlar ju mer om att jag vill visa att jag kan det och försöka besegra sjukdomen genom träning, som jag tror att jag gör. Om det faktiskt är så eller inte, det kan inte jag svara på. Men jag tror att jag mår så pass bra som jag gör på grund av att jag är så pass fysiskt aktiv som jag är.
Men MS är väl också, jag känner ju en, hon har ju det, hon säger ju att det kan ju komma i, det kan ta flera år mellan skov och...
Precis, det är lite det som är problemet också. Man medicinerar ju kontinuerligt med bromsmedicin då. Medicin är väl kanske fel ord att säga, men broms då.
Bromspreparat.
Ja men precis, man försöker ju bromsa det. Problemet är att man vet ju inte riktigt om bromset fungerar eller inte, precis som du säger, för att det kan ju vara som så att hade jag inte bromsat nu så hade jag kanske inte fått ett skov i alla fall.
Mm.
Det är lite det som är kruxet liksom. Så bromset tar man ju för att försöka skjuta fram nästa skov så långt man kan, men Vi får se. Mm. Än så länge går det bra.
Hur länge sedan är det du hade ett skov?
Det är också lite svårt att säga, okay. Men det sista absolut riktigt stora skovet jag hade som satt i 1,5 år, det hade jag 2017 tror jag. Då var det sånt där riktigt stort.
Och då går skov, det inte liksom. Att träna överhuvudtaget?
Nej, då funkar ju ingenting. Liksom.
Okej. Man kan ju tänka sig att många av de här poddlyssnarna, även sådana som läser det här, att det här kommer ju delas antagligen till MS-forum av olika slag och så. Vad skulle du vilja så att säga förmedla till dem?
Det där är en känslig...
Eller får du någon reaktion?
Ja, men precis. Ja. Det där är en känslig punkt. Jag har ju, när jag körde igång den här satsningen så la jag ut i mina sociala kanaler och även i en del sådana här, precis som du säger, MS-forum och slutna MS-grupper på Facebook. Och stora, jag skulle vilja säga den stora massan, då får man ju ros liksom. Mm. Men det finns ju också vissa personer som ja, som inte ser det så positivt. Jag har ju fått höra att liksom Försäkringskassan kommer dra in deras bidrag och allt på grund av det jag skriver, för att det är ju, det jag skriver egentligen bara gå ut och springa så är man frisk. Men det är inte det handlar om, utan det handlar ju om att man måste ju hitta någonting som funkar för en själv liksom.
Så det är så att, fruktansvärt individuellt.
Precis.
Vad som funkar.
Ja. Mm. Så jag har ju fått några som verkligen har hoppat på en och tycker att allt jag säger är fel och att jag ljuger, medan vissa tycker att det jag gör är jättebra. Men det är ju som jag har sagt själv, att om jag menade på att gå ut och spring så blir du frisk, då skulle jag inte köra en insamling till MS-fonden heller. Mm. För det är ju bara jobbigt för mig att dra in, alltså köra en insamling också. Då är det bättre att propagera för att gå ut och spring så blir du frisk. Det är inte riktigt det jag gör, utan jag tycker att träningen funkar för mig, och då vill jag ju självklart nå ut med det till andra för att kanske fler ska bli och må bättre. Sen förstår jag att det kommer inte att bota dem.
Du vill inspirera andra.
Ja, precis.
Träna i mån av förmåga, skriver
precis.
Jag. All right, då har vi, det var Big Christian det, då har vi Fredrik som inte är något smeknamn på, va?
Nej, bara Fredrik. Nej,
bara Fredrik, ja. Och du har ju en gammal karriär som enduro. Har jag förstått.
Enduro, ja precis. Motorcykelsport och enduro. Ja.
Hur, och sen, och det tänkte du satsa på, verkligen. Det kändes som att det här är min grej, tills du blev skadad, eller vad hände?
Ja, precis. Från unga år så tävlade jag i enduro då. Fram till, jag var kanske 22-23. Då jag...
Hur gamla är ni nu, ni två här?
34, båda två.
34,
ja. Yes. Så då var det lite mycket skador då. Mm. Och hamnade väl lite vägskäl hur man ska göra. Man har passerat juniorålder och kommit upp på elitnivå och det blir tuffare motstånd och man hamnar i ett vägskäl, liksom satsa fullt ut eller trappa ner. Och då landade jag väl någonstans i att man hade hållit på då i 10 år med det och var lite mätt liksom. Och svårt att komma tillbaka efter de här skadorna. Så att då lades väl den hjälmen på hyllan då. Mer eller mindre. Men byttes mot en cykelhjälm istället så ganska snabbt. Och det hade väl att göra mycket med att man hade kvar ett sugen då efter att tävla och de adrenalin på slagen som blir och ja, träningen man måste lägga ner. Liksom. Man var ju van vid det. Och det kändes ju spännande i en ny sport då helt plötsligt.
Mm. Och det... det var mountainbike, va? Eller vad säger jag? Ja. MTB?
Ja, mountainbike, jajamän.
Ja, just det.
Så det vart ju mountainbike där då, till börja med kanske mest för att hålla igång då. Man var van vid att träna och ville hålla sig fysiskt aktiv. Men sen är man ju lagd åt det hållet att det går inte att göra någonting halvdant. Utan det vart ju ganska snabbt mer träning och mer fokus mot att utvecklas igen liksom. Och märkte väl att jag hade ganska mycket gratis från alla mina timmar i motorcykelsadeln med balans och förmåga att läsa terrängen och sånt där. Så att jag hade ju mycket, mycket på benen när jag kom in i cykelsporten. Och sen tog väl det en ganska snabbt accelererande fart skulle jag säga. Någonstans där 2014, 2015, 16 tävlade jag väl som mest då. Och då, ja, då gick det ju faktiskt väldigt bra också. Så att det vart ju en väldigt snabb utveckling. Men man hade ju en bra kondition, en bra fysik. Liksom van att träna mycket, så växlingen var inte jättestor. Det var ju att lära sig liksom, ja, cykelsporten mest då, liksom, så att säga.
Hur bra blev du?
Som det jag ser som mitt främsta resultat, det var väl när jag, då var jag 12 på Cykelvasan totalt då.
Det är ju Sveriges största cykeltävling med.
Ja, det är väl till och med
12 000 om
det är den största. Ja.
Men, 12 000?
Ja. Sen var jag 5 på långlopps-SM ett år. Jag var 5 totalt i långloppskuppen. Som
det är längden, alltså du, det är din styrka långa lopp? Eller?
Ja, mountainbike finns ju 2 grenar. Mm. Korta lopp som kallas för cross country. Det du ser på OS, okay, det som sänds på TV. Det, ja, ja. Då tävlar du kanske 1,5 timme.
Mm.
Sen har du långlopperna. Mm. Och där håller ju ofta vi som är lite mer upp i åldern till. För då blir man lite mer seg och lite mer uthållig istället för snabb och explosiv. Så en sån tävling är ju kanske 2,5 till 3,5 timme. Och då har du ju svenska långloppsgruppen till exempel. Där det är 7-8 deltävlingar som ses som, vinner du den, då är du bäst i Sverige på långlopp helt enkelt.
Var 12 i Cykelvasan och vad var du i långlopps-SM då?
Jag var faktiskt 5 i SM ett år. I elit-SM då. Så mm. att...
Men även där slutar du, eller?
Ja, även där. Ja, både ja och nej. Där kom väl kanske familj och husköp. Ja, exakt. Fast där har jag ju, som jag ser det själv, inte slutat. Utan det tränar jag ju fortfarande. Mycket tack vare, eller på grund av vårt samtal idag, att du fortfarande är allra högsta grad aktiv där då. Med både cykel och löpning och skidor nu då. Så visst, jag har nog slutat, jag har ju slutat på elitnivå, men tittar jag på mina värden och mina tider på olika distanser och så är man ju inte, alltså det är marginellt sämre mot när man tävlade som mest då. Så att
kapacitet... Men är det mycket mindre, ägnar du säger att du är marginellt sämre, men du ägnar du mycket mindre, är det stor skillnad på träningsinsats?
Alltså, helt klart.
Hur stor är den skillnaden, skulle du uppskatta det?
Ja, det där är ju väldigt intressant. Alltså man har ju någonstans nytta av allt man har lagt ner, så är det i uppbyggnadsår då. Och då när man tränade som mest där, när man kom in i cykelsporten, då kunde man ligga på en volym på en vecka på kanske, ja, upp mot 20 träningstimmar ibland, och idag kanske jag ligger på
och jobbar helt.
Nej, nej. Inte då, nej. Den ekvationen är svår att få.
Ja, men, ja. Ja.
Idag kanske jag har en volym på 5-6 timmar.
Och ändå bara, när du säger marginellt, vad är det, 5% eller vad liksom?
Det är jättesvårt, okay, att säga, men jag vet ju när jag tränar med mina före detta konkurrenter, man ska säga, så är det ju inte en jättestor skillnad, och de är fortfarande elitaktiva då. Så naturligtvis har man inte den där spetsen liksom. Skulle jag ställa mig på startlinjen i SM idag, så skulle jag bli frånkörd. Det är inget snack om den saken, men de här procent, det handlar egentligen bara om några procent, skulle jag säga faktiskt.
Jo, men du körde ju som sagt Vasaloppet upp ett spår nu för 2 veckor sedan.
Ja, i skidor.
I skate då, och då var det ju 13:e man i mål.
Ja, exakt. Och,
så det är...
Det
är väl helt okej. Okay.
Ja, det är jag jättenöjd med. Och mycket snabbare än vad jag någonsin har kört Vasaloppet förut. Okay. Då har det visserligen varit klassisk stil då. Men jag ser ju på mina värden när jag både cyklar och springer, att det är inte så stor skillnad mot när man var elitaktiv. Så man har ju en grund som är upptränad, och så länge man underhåller den så tappar du inte så mycket per år. Men du har ju kanske inte den här spetsen för att ställa dig på SM och vara med och kriga liksom.
Nej,
som man hade.
Saknar du det på något sätt eller?
Både ja och nej, skulle jag väl säga. Jag vet ju vad som krävs för att vara där. Alltså det är en extrem uppoffring. Då får du ju inte göra, alltså då handlar det om detaljer, alltså in i minsta detalj verkligen. Som man lever nu, så lever jag ett ganska svenssonliv i övrigt, där man inte tänker så mycket på att prestera på en tävlingsbana, men man har ändå en bra form då. Ska du vara i toppen på SM, då får du ju liksom, då är det 100% fokus på att bara göra det i stort sett liksom.
Så det är ju att välja bort grillmiddagar med vänner.
Ja, liksom. Exakt, och offra extremt mycket annat, och det går ju inte med 2 små barn och liksom, allt går, men det blir otroligt mycket mer komplicerat. Och då förutsätter det någonstans att man inte har ett 100% jobb också då. Så är det ju.
Okej, du skulle springa maraton och samla in pengar. Vad är ditt mål med säsongen?
Mitt mål är ju att bli snabbast genom tiderna på Vasatrippen då.
Och vad är Vasatrippen?
Vasatrippen är ju den ihopslagna tiden av Vasaloppet på skidor, Cykelvasan på cykel och Ultravasan då, löpning. Alla distanserna är ju då 90 km styck.
Det är samma alltså?
Exakt samma tävlingsbana.
Samma bana, ja.
exakt samma tävlingsbana, tre olika discipliner. Och där har ju Vasaloppet något de kallar för Vasatrippen. De har slår ihop tiderna och...
Vad säger Vasaloppet, Cykelvasan och Extremvasan?
Nej, Ultravasan.
Det blir ju lite samma som klassikern som man säger, fast ja, det här blir ju mer Vasaloppets egen klassiker liksom.
Och det har ju funnits lite olika upplägg på det genom åren. Jag vet att det finns de som har tävlat ju att göra det i en följd på samma dag.
Alla men det är alltså 9 mil terränglopp du ska bränna av.
Springa, ja.
Det är ju en bra... Jag menar, okej, cykel, skidor, möjligt, men ja. Terränglöpning är ju hyggligt långt.
Ja, det är lite längre än vad som är bekvämt, som jag sagt.
Den kommer vi att springa båda två. Jag
men det är ju 2 maraton, fast du ska göra det i terräng.
Ja. Mm. Yes, stämmer.
Har du sprungit något liknande någon gång? Så
här? Det längsta loppet jag har sprungit är väl Silverleden här i Hällefors. Den är ju 6,5 mil.
Ja, ah, just det.
Och den har jag sprungit några gånger. Och det är ju betydligt bråkigare terräng.
Ja,
den ska vi också springa båda två i år.
Ja, den ska vi också genomföra. Och där är man ju, jag vet inte hur insatt du är, men där är vi ju alltså extremt, det är ett väldigt stökigt terräng. Det är smala stigar upp över höjderna. Mm. Vasaloppet, den banan, det heter ju terräng, men alltså banan är ju till största del grusväg. Så du springer ju egentligen 9 mil grusväg.
Däremot kan den ju bli jobbigare på andra sätt, för Silverleden går ju ganska sakta eftersom den är väldigt stökig. Vasaloppet kan ju bli att gå fortare eftersom det är grusväg.
Och du har alla möjligheter att springa på.
Precis.
Nej, så att,
alltså rekordtiden ligger väl på 15 timmar och 30 minuter. Den du ska
det är en tjeck som har det och kollat.
Exakt, exakt. Han slog den förra året faktiskt.
15 timmar och 30
jag
minuter.
Jag tror snarare det är 20 minuter.
Jaha, usch då.
Ja. Ja, det går ju att kolla upp.
Ja, men jag blandar alltid ihop det där. Jag vet att
du körde ju in Vasaloppet på 4:18 nu.
Men då tar vi, om du ska slå 15 och 20, vad var Vasaloppet?
4:18.
4,18. Mm. Då har du ju ganska exakt 11 timmar på det då, de andra två. Hur tänker du disponera dem då?
Ja, det är det. Jag vet ju att jag jämför ju lite grann nu mot nuvarande rekordinnehavare. Hur han har, och jag har ju, ligger ju redan, han åkte ju Vasaloppet på under 4 timmar. 3:56 tror jag. Så jag är ju redan typ 20 minuter efter.
Men är han skidåkare i grund och botten? Eller?
Jag vet faktiskt inte.
Du kan inte din konkurrent.
Nej, men det jag har sett är att han cyklade långsammare då. Så han cyklade på 3:05 tror jag. Och jag har en möjlighet att cykla kanske på 2:50 hoppas jag. Det har jag, när jag var 12 tror jag vi körde på 2:43 och sånt där. 2:45. Så kan jag sitta med bra i cykelklungan där och komma in på en bra tid, vilket jag bör klara av tycker jag, då har jag tagit tillbaka en kvart ungefär.
Men då har du 7 timmar och 10 minuter om jag räknar rätt, eller räknar jag helt galet?
Jag har väl snarare, har vi inte sagt att jag har runt 8 timmar
borde det bli, va?
På löpningen.
11 minus 2:50, ja just det.
Så runt 8 timmar på löpningen då. Och han sprang ju på 8... Ja, vad var det? Ja, det spelar inte så stor roll. Men det gäller springa ganska fort i alla fall.
Aj, aj, ja.
Det är ju inte orimligt fort att springa. Problemet är ju att bli just eller längden. Alltså springa i 5 tempo, alltså milen på 50 minuter, det gör man ju normalt liksom. Men det är just att du ska springa i
9,
ja, exakt. Det är det som blir problemet liksom.
Så kan man verkligen resonera så? Det är ju, man kan ju springa 5.
Men det är bara att tänka att man kör 9 enmilspass.
Nej, det är svårt att resonera så, men det som är att löpning är det jag är mest trygg i idag.
Det är du, det är inte cykel då?
Nej, utan sen jag slutade som elitaktiv i cykel 2017.
Så är det löpning som har hjälpt.
Så är det där till 95% skulle jag säga, för det är det jag har insett att det är det mest tidseffektiva för att underhålla kroppen på, med ett konstant pressat schema med barn och jobb. Så...
Men när du går ut där, när är den här extrem, den heter inte extrem.
Nej, Ultravasan.
När är Ultravasan i tid då?
Den ligger ju
20 oktober. Nej, 20 augusti.
Den ligger veckan efter Cykelvasan, så cykling...
Efter. Du ska cykla först och springa sen alltså.
Ja, men det är ju bra, för det är väldigt mycket längre återhämtning efter löpningen. Så cyklingen, cykla 9 mil, det är... Det är ganska lätt.
Ja, det kan köpa. Ja. 9 mil, det kan till och med
jag. Ja, exakt. Det är inte så jättesvårt. Nej. Det handlar bara om att inte krångla till det, punka eller göra något sånt där. Utan ja, att man får en bra resa som på skidorna nu. Då. Det är ju skönt att det var strula ingenting där. Hoppet lever.
Ja, ja. Ja,
och då förhoppningsvis så peppa lever hoppet efter cyklingen. Och då är det ju liksom löpningen som kommer att avgöra allting. Mm.
Hur mycket kan du pressa det, tror du, på löpningen om du är tvungen? Du har 9 timmar, men du har bara 8:41.
Ja, det här pannbenet kan pressa mycket.
Jag
har liksom en vinnarskalle, eller?
Ja, det skulle jag säga.
Jag kan intyga.
Du litar på din vinnarskalle om det krävs.
Den har fått jobba.
Nej, men återigen, det handlar väl om precis som du säger. Det beror väl på vad klockan visar efter cyklingen.
Ja, alltså skulle det vara så att efter cyklingen att jag ser att det här är kört, då får man ju bara göra det bästa av det då.
Ja, men nu spekulerar vi inte i sånt.
Vi hoppas ju att det är det som är så kul nu då, för jag visst, skidåkningen är väl kanske min svagaste länk.
Mm-hmm.
Och det är där jag har kört minst. Och det var där det var störst risk kanske att gå in i väggen eller klanta till det på något sätt. Så det är kul nu att det varit en väldigt bra tid där, så att hoppet lever liksom. Vi hade ju satt 4:30 som ett mål då.
Men alltså, du tränar, ursäkta, 5-6 timmar i veckan. Och du ska bränna av ett Vasalopp, en cykelvasa och en extremvasa.
Ultravasa.
En ultravasa.
Ultra.
På 5-6, det låter ju som att det är väl många motionärer som är ute och löptränar.
Mer.
Ja, kanske, men i den harangen, ja, i det häradet.
Det handlar väl också mycket om att träna rätt också.
Ja,
att vara ute och springa, precis som du säger, springa 5-6 timmar i veckan, det kan nog säkert många göra, men det är ju, vi har ju pratat om det i våran podd tidigare också, att det handlar ju om att träna rätt de 5-6 timmarna då. Och inte bara gå ut och lyssna på fågelkvitter liksom. Ja,
men då så. Följ podden då, om ni vill få tips hur ni ska göra.
Ja, men precis.
Ja, och ja, du tävlar ju så att säga inte mot någonting annat än...
Nej, det gör jag inte.
Alltså, för
jag
din egen skull,
nej,
så att
precis,
säga.
Nej, egentligen inte. Utan min grundgrej är att jag tränar för att hålla mig frisk.
Ja.
Sen absolut tränar jag ju absolut mer än vad gemene man kanske gör.
Men är det något... nu när jag sitter med två som jag ser då väldigt träningsvilliga personer. Mm. Och en tränar för att hålla sig frisk och en för att slå världs... Eller bli bäst i världen då.
Ja.
Är det symptomatiskt på era personligheter på något sätt, eller...?
No.
Ja, fast du har ju mer vinnarskalle än vad jag har. Så det är klart att det blir mer så liksom. Det var ju, vi pratade om det tidigare också, att ska vi gå ut och springa, exempelvis om man ska köra intervallen, och vad vi ska springa 10 gånger upp på det här berget.
Mm.
När jag har sprungit 3 och jag tycker det är jobbigt, då går jag hem. Har du bestämt dig för att springa 10 gånger upp, då springer du 10 gånger upp. Vare sig du dör på 10 eller inte.
Fast du är ju tjurskallig också.
Det är absolut, det är jag, fast inte på samma nivå som
dig. Nej, men jag har väl blivit präglad av typ 20 år på tävlingsbanan någonstans.
Ja, okay, ja.
Det sitter väl någonstans liksom i ryggraden att man har satt upp ett mål och då liksom gör man allt för att fullfölja
det. Men absolut, så är det lite för mig också. Det är därför jag känner en brutal inre stress nu med min knäskada. Dels för att jag inte kan springa enligt...
Men är det stress, ursäkta? Det är väl inte så bra för...
Nej, nej men absolut, som du säger, stress är inte bra för sjukdomen. Men det är återigen, det är svårt att komma ifrån det. Har jag satt upp ett mål att jag ska springa 200 mil, jag vill prestera, jag vill få in pengar till MS-fonden. Som det är nu så förstår jag att folk donerar ju inte pengar när jag inte springer.
Så det blir, just det.
Och sen så ska jag försöka genomföra New York Marathon på 202 minuter. Och det är ju samma där, för varje vecka som jag inte tränar så blir det målet längre bort också liksom.
Ja, men vi nöjer oss med att vi skadar tillfället. Men du har ju faktiskt konkurrenter då, som är utanför dig själv, va?
Ja,
en Johan Eriksson här uppe i norra länsdelen.
Jo, Kopparbergare.
Ja, just det. Det är ju min kommun det med, som jag tycker.
Ja, det är det. Okej. Okay. Jag vet inte hur aktiv han är nu. Han har ju varit snabb på trippen, vet jag. Sen vet jag inte, jag har inte sett han.
Nej, det är ingenting ni mäter med varandra.
Nej.
Vem är det, är det den här checken som är konkurrenten då? Eller finns det någon konkurrent under, så att säga, de här tre loppen?
Nej, det blir ju han som är nuvarande rekordinnehavare.
Tävlar sen, mot nuvarande.
Ja, så kan det ju vara någon som är nu i år som går i samma tankar som mig och försöker slå eller göra en så bra tid som möjligt då. Mm. Det är mycket, det är med största sannolikhet är det så, för att det är ju det är, jag vet inte exakt, men det är något hundratal varje år som genomför trippen.
Mm.
Det är ju, Vasaloppet har ju extremt många startande i varje lopp, ja. Men det är inte så många som kör alla tre lopp.
Har du någon namn där? Finns det någon du skulle se på?
Nej, men jag vet det finns ju väldigt bra, alltså både skidåkare och löpare framförallt som skulle kunna...
Precis, som heter Håkan Eriksson uppe i Malung. Han är veteran. Ja. Han är gammal VM. Han har intervjuat några gånger. Han är gammal VM guldmedaljör i orientering. Vi är jämngamla. Det är han är 61 också.
Ja.
Nej, men problemet med Vasatrippen är väl egentligen att det inte riktigt finns någon... Du kan ju inte liksom gå in och se att de här kör Vasatrippen.
Det
kan ju vara att någon person anmäler sig till Vasaloppet och sen kommer man på att nej, men jag ska nog köra Cykelvasan också, då anmäler man sig till den.
Jaha, det
och
finns sen, liksom inte en kategori vi nej. Som kör Vasan.
Nej, precis.
Det synkar programmet när alla tre kör
det. Och sen får du har ingen aning om dina konkurrenter.
Nej, så kan man säga.
Vi har ju haft en dialog med Vasaloppet om det här också. Vi har ju kört en podd tillsammans med deras pressansvariga.
Mm.
Och då försökte vi också fråga lite om det här, om de känner till folk som satsar på det här. Men det var ju, deras svar var att den enda de vet som går in för det i år, det är ju du. Som de vet om liksom.
Ja, det var ju bara för vi själva på annonserat.
Ja, men precis, exakt.
För de, Vasaloppet jobbar ju inte aktivt med att locka in folk till trippen. Utan nej. Det blir ju en liten extra grädde på moset. Ja. Om du har kört alla tre så får du en tid där liksom.
Mm.
Mm-hmm. Så är det ju. Sen får du ju någon utskickad extra diplom och så.
Jo,
som
ett
bevis på det. Men det är inte, du anmäler inte till Vasatrippen tävlingen. Så är det ju. Nej, men det är, för att återkomma till din fråga där, eller om man har någon specifik konkurrent lite grann, så har ju jag i huvudet några som jag kan tänka mig att ställer den här personen upp, då kommer det bli jobbigt.
Okay.
Men jag kan tänka inte nämna någon.
Nej.
Nej, men
Håkan Eriksson tror jag.
Ja, men ofta är det så här att du kanske vet en skidåkare som är extremt duktig på Vasaloppet. Han kör Vasaloppet på 3:45.
Mm.
Då har han ju väldigt bra möjligheter. Men en sån person är ju sällan en duktig löpare.
För det viktiga, den som vinner mest är väl en riktigt bra löpare,
en
som
riktigt
är hyfsad på de två andra.
Som kanske kan springa på runt 6 timmar eller sånt där. Men då är du kanske ofta inte en så jättebra skidåkare. Du kan vara duglig, men just kombon och cykla.
Är det din grej är att du är så bred i
little
din kompetens
round.
Då?
Little round, ja, precis.
Du kan liksom inte hålla ihop någonting.
Nej, det blir inte halvdant på allt.
Vad säger era respektive då? Ni är ju småbarnsföräldrar båda två. 5-6 timmar är ju inget jätte... Är det samma för dig ungefär i träningsdos eller?
Ja, det är det. Ja. Det är absolut. Men det, alltså, det handlar ju om att försöka hitta något som funkar för alla. Liksom.
Ja,
det är ju så här, träna innan jobbet, träna på lunchen, träna när barnen har lagt sig. Liksom.
Mm. Ja. Det man kan tillägga där är ju, nu är ju våra respektive extremt förstående. Och,
ja.
Men det som vi pysslar med, alltså löpning utanför någon direkt ansluten till någon, vi är ju anslutna i klubbar, men vi lägger ju på den träningen till 100% själva.
Mm.
Då är vi ju extremt flexibla. Jag kan ju dra parallellen med bekanta som kanske måste gå på en samlad träning 3 dagar i veckan.
Mm.
Alltså då blir det ju, som jag ser det, nästan en större uppoffring, för då är du låst till de tiderna. Mm. Så att det vi pysslar med blir ju faktiskt väldigt flexibelt.
Mm. Och sen är det ju precis som vi sa innan också, när du sa att du slutar med cykel och börjar med löpning, att löpningen är extremt tidseffektiv. Du sätter på dig skorna och springer från dörren. Det är precis som Fredrik säger, ska du till någon form av gemensam gruppaktivitet och kanske du måste åka med bilen en halvtimme dit först du ska samlas innan. Alltså, det vi får ut på en timme blir egentligen mer än vad man får ut på om man tränar i en grupp. Liksom.
Ja. För att tala om enduro.
Ja, exakt.
När jag gick från enduro till cykel tyckte jag att det var himmelriket.
Ja,
för du kunde liksom cykla från dörren, sticka iväg, inte åka till en bana. Men sen när man nu pysslar med löpning så är det ytterligare en dimension, för att du har ingen materialvård. När du kommer hem ställer du ifrån dig skorna, du är klar för familjen direkt liksom. Cykling ska ändå, då ska du tvätta och du ska underhålla cykeln och sådär. Så att som jag ser det så är det extremt lite ställtid för otroligt effektiv träning då.
Det låter som att det är det mest tidseffektiva då man kan syssla med om man ska.
Jo, men så är det faktiskt.
Så är det verkligen.
Det är ingen snack om saken.
Okej, du får ihop 120 000 så här. Vi springer på 2.03.
Och ja, nu tar vi här.
Kipchoge.
Ja, exakt.
Nej, 2.03. Nu blir det... Ja. Nej, det var väldigt... Ja. Du springer på en kanontid.
3.03.
Ja,
3.03. Mm. Och du slår checken med 32 minuter.
Oj.
Vad händer sen då?
Då pensionerar vi oss.
Är det så?
Nej, men det är väl det som är problemet också. Det vet vi ju själva att det kommer inte hända. Då får man ju hitta något nytt liksom. Det är väl lite det som är ett problem.
Sätta upp nya mål alltså.
Ja, exakt. Det kommer ju förhoppningsvis hända att vi lyckas med något av målen. Men det kommer ju inte hända.
Lyckas
att vi
lyckas båda två, varför inte?
Ja, det är lite kul på ett sätt om jag inte lyckas. För då får vi ju podd ett år till.
Ja, det är ju lite det jag känner redan nu med mitt knä. Jag är ju skadad nu, så vi kanske får sätta upp samma mål nästa år igen.
Men podden, det är alltså en dagsfluga, eller en årsfluga då? Så
nej, tanken var att vi satte upp den på grund av våra resor som vi gör nu. Men jag menar, absolut, det är klart att vi vill att den ska leva vidare.
Ja, men absolut, podden behöver ju inte 100% kopplas till det vi gör nu.
Nej.
Vi har ju en lista på säkert 20 namn som är intressanta för intervjuer i podden.
Mm.
Så vi har ju mycket sådana idéer också framåt oss för likasinnade som de vill ta del av deras resor, så att säga.
Såväl träning som podd kommer att leva vidare.
Det hoppas vi, helt klart. Absolut.
Ja.
Men om vi säger så här då, om någon, en människa som drabbas av ett slag alltså. Mm. Det behöver ju inte vara MS, det kan ju vara någonting annat liksom så. Mm. Vad har du att säga till en som drabbas av en sjukdom då liksom, som,
nej, men
det blir bara mörker, va?
Ja, men precis, det där är lite svårt att säga också skulle jag säga, för jag menar, jag vet att alla människor är olika.
Ja.
Jag är ju ganska driven. Ja. Jag är ju alltid så här, jag ser ju kanske inte ett problem, utan jag ser ju mer, inte en möjlighet kan jag inte säga när det gäller en sjukdom, men jag vill ju bara se en väg ut ur det på något sätt liksom. Och för mitt sätt när jag fick den 100% diagnosen, det var ju mer så här, ja, hur löser vi det här?
Mm.
Det var ju inte liksom, åh nej, vad jobbigt. Det är klart att det är jobbigt liksom, men jag ser ju mer att vi måste hitta en lösning på problemet liksom.
Mm. Men vill du förmedla den känslan då, så här, hur löser vi det här?
Ja, men lite det som det var för mig, att jag var ju fysiskt aktiv innan. Jag cyklade väldigt mycket mountainbike också med Fredrik. Det fick jag sluta med på grund av att jag har ganska mycket problem med mina händer efter diagnosen då. Men då var det mer så här, ja, men jag får hitta något annat. Jag började springa, och när jag började springa så handlade det inte om att jag sprang 2 mil direkt, utan jag kanske sprang 500 meter och sen sprang jag 1 kilometer och sen sprang jag 2 kilometer och sen, ja, helt plötsligt är man uppe i ett maraton liksom och orkar det. Så att det är klart att det har varit en lång väg tillbaka, men återigen, jag tycker ju att träningen har hjälpt mig, och det är det jag vill förmedla. Sen har jag ingen aning om det funkar så för alla, eller om jag är unik där, men det vill jag inte tro. Jag förstår ju att fysisk aktivitet är ju bra för alla människor, sen finns det ju olika grader av det liksom. Sitter man i rullstol, så har jag full förståelse för att du inte kan springa ett maraton liksom.
Nej, men man kan
rulla exakt. Ett maraton.
Och du, vad vill du förmedla då som en gammal elitidrottare och nu sätter upp, ska bli bäst i världen helt
alla
enkelt?
Alla tider kan spöras.
Ja, exakt. Ja, men det är kanske lite att det finns alltid nya mål att jobba mot.
Mm.
Även fast man väljer att, ja, som i mitt fall då, avsluta tävlingskarriär, så kan man hitta nya spännande projekt att jobba mot liksom. Och det är väl lite viktigt för mig att alltid ha någonting liksom att jobba mot.
Mm.
Det har alltid varit så i tävlingssammanhang att man siktar mot den tävlingen, den placeringen. Och då jag kände väl kanske någonstans nu mellan 2017-18 tills nu då, när vi har satt upp det här målet, det är ändå 3-4 år mer. Ja, 4 år. Då när man la ner cykelkarriären så hade man inga mål direkt. Och då blir ju träningen lite, inte för intet, men det är mycket svårare att liksom motivera sig och ta i och så. Och det är viktigt att ha någon morot liksom att jobba för.
Mm.
Om det så är att genomföra cykelvasan eller att köra på 3,5 timme eller liksom, det spelar inte så stor
roll. Men det är väl också ett medskick till alla, att jag menar, om du nu vill komma igång med någonting, så är det alltid lättare att motivera dig i träning om du har en tävling långt fram och träna för. Det är ju svårt att, om du aldrig har tränat, så här, nu ska jag börja springa 4 gånger i veckan. Då kanske man tröttnar på det till slut. Men har du något mål långt fram att jag ska springa, inte vet jag, vårruset eller midnattsloppet i Stockholm, då måste du ju träna för att kunna genomföra det. Då blir det ju någon form av trigger liksom. Det blir kanske lättare att ta dig ut om du har någonting. Sen behöver du inte genomföra det på rekordtiden. Men...
Nej, absolut inte. Och gärna med någon kompis.
Precis.
Så man triggar varandra. Det är ju det som är det fina.
Ja, jag är nöjd.
Ja, Trevligt.
Vad säger ni?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.